Det är från första Timoteus brev, första kapitlet, den 12 till den 17 versen. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet i min otro. Vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare, och bland dem är jag den störste. Men jag mötte förbarmande, och det är för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den första uttypen för den som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den enda guden, hans är äran och härligheten i evighetens evighet. Amen.
Jag hade tänkt att de söndagarna som jag kommer vara här, så hade jag tänkt att vi skulle fördjupa oss lite i tre olika möten som Jesus har. Och idag så ska vi gå till, alla kommer nog utgå faktiskt från Lukas evangeliet, så vi kommer gå till Lukas evangeliet, kapitel 5, vers 1 till och med 11. Vi ser om det kommer upp. Vi läser: en gång när han stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord, fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ut för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon, och han bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade: mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något, men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista, och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. Det kom, och man fick så mycket fisk i båda båtarna att det höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa: lämna mig, Herre, jag är en syndare. Ty han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisk de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Vi ber. Tack Jesus för den här stunden. Herre, jag ber nu för att du ska använda mina ord så att de talar in i människornas liv som sitter här. Tack för att du är fullt ut närvarande. Amen. De här personerna som var där på stranden, som sköljde de här näten och som hade varit ute och fiskat hela natten, det är Petrus, det är Simon Petrus, det är Jakob och det är Johannes. Och de här tre personerna är i grunden judar. De kommer från en judisk stam. De var helt enkelt fiskare, och de hade förmodligen varit fiskare i hela sitt liv och i generationer tillbaka. Och den här Simon Petrus, som senare kallas för Petrus, blir ju en väldigt stor, en betydande person i den första kyrkan. Det är den personen som Jesus kallar senare för klippan och var med och startade de första församlingarna. Johannes är den personen man tror som skrev Johannes evangeliet och som kallas också för den lärjunge som Jesus älskade. Och Jakob är alltså Johannes bror som också blir en apostel till Jesus. Och de här personerna, de hade varit ute och de hade varit fiskat hela natten. Och de hade som sagt förmodligen varit fiskare hela sitt liv och generationer tillbaka. Det kunde vattnet. Och hade det stått att de varit ute hela natten så är det inte en slump. Utan det var ju förmodligen för att det var bäst att fiska just på natten. Och nu stod de där utan att ha fått någonting. Och förmodligen är de väldigt trötta och besvikna när de står där. Och så ser de att det är mängder som är människor på stranden. Och de ser att det är någon man som står där och pratar om Gud och Guds rike. Och så säger den här mannen vid namn Jesus att de ska åka ut och lägga ut näten igen. Och jag kan tänka då liksom att det är ju, för det första så är det att de inte har fått någon fisk. Och så säger den här mannen om åk ut en gång till. Och för andra att det är dag då. Och det är liksom emot deras logik. Alltså vi fiskar inte på dagen här. Vi fiskar på natten. Det är då det är bäst att få fisk. Men han säger så här, Simon Petrus. Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få någonting. Men eftersom att du säger det så ska jag lägga ut näten. Och här kan vi notera att Jesus har den här förmågan. Att han får ofta med sig människor i det han säger. Så han får med sig de här fiskarna att faktiskt åka ut en gång till. Och det som händer sen, det är ju emot alla naturlagar. All logik. Det är ett under. Till och med fiskarna lyder honom. Fiskarna lyder Jesus. Och det får så mycket fisk att det knappt näten bär. Så de får vissla till sig den andra båten som ligger i närheten. Och de får komma och hjälpa till att ta upp all den här fisken. Och det står att båtarna knappt höll. Vi kan ju ana att det här är långt ifrån så mycket fisk som någonsin har fått på en gång. Och där och då tänker jag att Petrus måste ha förstått vem Jesus var. Vi kan ana att han har hört om Jesus innan. Han kallar honom för mästare. Han kanske har förstått att det här är en lärd person. Han har ju i alla fall hört honom tala där på stranden innan, några minuter bara. Någon slags lärare tror jag att han tänkte att han var. Men jag tänker att där och då så måste han ha förstått att Jesus var något mer än bara en lärare. De hade levt generation efter generation, judarna, och längtat och väntat efter en räddare, en frälsare som skulle rädda dem från den romerska ockupationen som de levde i just där och då. Den romerska fångenskapen, kan vi säga, lättare ord. Och de har väntat och längtat och de har haft profetior som säger att det ska komma en man. Det ska komma en person och rädda er. Och det står här att Petrus grips av förfäran eller av bävan. Det verkar som att Petrus här och då förstår att det här är nog den här mannen som vi har gått och väntat på. Det här är Messias. Det är som att han förstår där och då att den här mannen är, det är liksom inte, jag känner mig inte värdig att vara i hans närhet. Han drabbas av en stor syndanöd. Kanske där och då förstod han Jesu helighet. Men Jesus, han verkar inte bry sig om Petrus synd i detta fallet. Utan han säger, från och med nu så ska du fånga människor istället. Och det här är ju ett enormt häftigt löfte. Och det var ju inte ett budskap bara som var till Petrus i båten och till Johannes och Jakob. Utan det var ju också massa människor på stranden som stod där och såg allt det här hända. Det var även för dem. Och det är även för oss idag. I och med att vi kan säga att det här löftet har ju liksom levt vidare, och det är i och med det som vi faktiskt har en bibel också. För det löftet gick vidare från generation till generation att nå nya människor. Jag tycker också att det är fascinerande hur personlig Jesus är i det här fallet. Han möter fiskarna på deras jobb. Han förvandlar deras liv och gör det genom termer som de förstår. Vi ska ut och fånga människor. Och när jag har förberett den här predikan så har det känts som att Gud har lagt lite olika små bilder på mitt hjärta. Och jag har fått en enorm längtan efter nya sammanhang och nya utmaningar. För jag tror att den här texten kan väcka en sån längtan. En längtan om att låta Gud få vara Gud och inte enbart inom vår logik, inom våra ramar. Det finns ett gäng killar som jobbar i ett produktionsbolag. Alltså de gör film och reklamfilmer och sånt där, som heter Crazy Pictures. Och de flesta av de här grabbarna är uppvuxna i frikyrkan. Och de gör mycket samhällsskildrande filmer och kanske inte så här uppenbart med kristna budskap. Och jag läste en artikel av en av de här grabbarna som heter Olle Tholén i Dagen för några veckor sedan. Det är kanske någon mer som läste den. Och där han säger att ibland kan han få känslan av att de får lite kommentarer, lite pikar från andra kristna om att varför gör ni inte filmer med kristet budskap? Och då tycker jag att Olle gav en sån bra förklaring till detta. Så jag tänkte citera honom här. Alla de här mörka sidorna som vi målar upp tror jag att Gud ställer sig starkt emot. Men man får inte göra Gud liten och tro att enda sättet att ära honom är att predika från en predikstol. Många har blivit berörda av våra filmer. Det träffar ofta rätt och ger människor nya perspektiv. Slutcitat. Jag tänker så här, att vi måste passa oss så att inte vi sätter agendan för Jesus. Man får inte göra Gud liten. Ibland så går vi som Kristi kropp i världen, som kyrka, som församling, lätt i mycket gamla hjulspår. Jag tänker på sätt att tänka som hämmar vårt agerande i världen. Kanske verksamheter som inte längre vi orkar dra i våra församlingar. Kyrkodörrar som ibland känns alldeles för tjocka. Väggar som kanske ibland så skulle behöva rivas. Och det kan handla om att våga lägga ner saker för att ha mer tid till att hänga på torget eller på baren. Det kan vara att starta upp saker som man har drömt om länge men kanske inte vågat göra. Men framförallt så tror jag att det handlar om att lyssna in Jesus. Lyssna in hans röst. Vart för du oss? Vart vill du att vi kastar våra nät? Ska vi gå djupare ut? Eller ska vi kanske till och med byta vatten? Om några månader så ska jag göra något helt galet och svårgreppat. Jag ska gifta mig och leva resten av mitt liv tillsammans med en annan människa. Och det är ju enormt stort. Och mycket av min tankeverksamhet har ju gått till det här de senaste månaderna. Planerat och liksom försökt fundera ut hur kommer det bli, hur kommer det vara. Och man snappar ju åt sig alla små så här tips man kan få inför äktenskapet. Man suger åt sig det som en svamp i det här läget. Och jag hörde en väldigt bra grej för ett tag sedan. Det var någon som sa att förutsätt aldrig att du känner personen fullt ut. Förutsätt aldrig att du känner personen fullt ut. Alltså, sluta aldrig vara nyfiken på den andra personen. Det är farligt att säga att han förvånar mig aldrig, eller hon förvånar mig aldrig. Eller så här är han min man, eller så här är hon min fru. Det som händer då, tänker jag, är att vi låser in den andra personen i ett fack. Jag tänker att det är viktigt att hela tiden förutsätta att den andra personen kan överraska en positivt. Och på samma sätt så tror jag att det är med Gud också. Vi måste vara ödmjuka och förstå att vi inte känner Gud fullt ut. Hur skulle männen i båten kunna förutse att de skulle få sådan mängd fisk när de fiskade på dagen, som var helt ologiskt för dem? Vi kan aldrig med säkerhet veta hur han ska agera, vilka han kallar till olika saker, hur han vill att vi ska arbeta. Men däremot så är det ju ganska bekvämt att stänga in honom i en sån här liten låda som man kan öppna då och så får man sina svar som man vill ha och sådär. Men är det egentligen det vi längtar efter? Längtar vi inte efter någonting djupare? Om vi tänker oss in i historien igen, och den här gången så är det du som är Petrus. Föreställ dig nu din vardag framför dig. Det du normalt gör dag efter dag. Sedan föreställer du dig hur Jesus plötsligt bara dyker upp. Först då ber han dig att hjälpa honom med sitt arbete. Sedan så ber han dig göra någonting som för dig verkar helt poänglöst. Något som du tycker känns helt onödigt. Och du vet redan innan att det här kommer inte fungera. Men du gör det. Och helt plötsligt så klickar allt. Och det blir en succé i en skala som du aldrig hade kunnat ana. Vad är det som händer? Hur kunde detta hända? Sedan så säger han: du och jag kommer att arbeta tillsammans från och med nu. Och du förstår att är inte denna här mannen värd att följa, så är ingen annan det heller. Amen.